En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Det är dagen efter en rätt eller riktigt medioker insats mot Grekland på nationalarenan. Jag har med mig Erik Niva för att försöka sätta tempen på det här landslaget just nu, dagen innan de drar till USA, vilket de gör på lördag. Och min första fråga till Erik är, kan du minnas ett svenskt landslag som har sett sämre ut än vad det här har gjort nu inför ett stort mästerskap?
Nej, det kan jag ju inte. Även om det någonstans ligger lite i frågans natur att jag får anstränga mig för att överhuvudtaget minnas. Och det är klart att det säger ju någonting, det indikerar någonting om att man inte ska spinna iväg alldeles för långt när man utvärderar. Det här är matcher som faller i glömska, vars betydelse ofta bleknar bort. Jag minns ju hur det var innan VM 2018, då det var två raka 0-0-matcher och folk stod och buade på Ullevi efter att även Peru-fighten hade slutat mållös. Och då kommer jag ihåg att det kändes missriktat för att det var så uppenbart att det ändå var ett lag som hade struktur och stadga men som kanske inte riktigt orkade göra det jobb som verkligen krävdes för att det laget skulle lyfta från okej till bra. Men annars så har jag ju svårt att minnas hur det har sett ut. Och än en gång, det är ju eftersom att det ofta har ganska marginell betydelse. Sen är ju min oro, och den är ganska stor, det är ju bara att erkänna. Den är ju baserad på det här att det är en sak ifall laget inte riktigt maxar sin intensitet. Det är en sak ifall flera av de lite större spelarna kanske inte ligger ens på 90%. Det kan ju ofta göra att spelet ser trögt och andefattigt ut. Och det tycker jag är det vanliga när man närmar sig ett mästerskap. Och det är ju rätt mycket bara att trycka på axlarna åt. Hade jag varit en spansk entusiast som hade konstaterat att det blev 1-1 mot Irak, eller en fransk supporter som fick kassera in ett nederlag mot Elfenbenskusten igår, då hade jag nog känt att ja, men det här har ju noll signifikans för mästerskapet. Men det som är problemet med det svenska laget är ju att bristerna känns strukturella, de känns systematiska, de beror på att laget inte ens är i närheten av att vara färdigt. Och det är ju mycket svårare att fixa på en vecka än det är när det kommer till intensitet och inställning. I det senare fallet går det ju faktiskt bara att trycka på den där knappen som det ofta refereras till. När det handlar om att bygga ett lag så är det ju tuffare att bara hinna klart på så begränsad tid. Och det gör väl att oron känns lite större än den brukar göra.
Det som förvånat mig är ju att det är ju trots allt så att Graham Potter har ju skapat ett ganska enkelt spelsystem. Det här borde ju vara, det är ett lag som ligger lågt, de försvarar i tydliga block, det är fembackslinje. Det borde vara inte jättesvårt för spelarna att se ganska trygga ut i det systemet. Men tvärtom ser det ju ut som att de försöker se på någonting jättekomplext, något jätteristagande. Vilket de egentligen inte gör. Hur förklarar man det?
Jag tror ju ärligt talat att förklaringen i hög utsträckning är strukturell. Och tvärt emot vad någon Ståle Solbacken skulle säga, att den här typen av försvarsspel faktiskt inte är något som de här spelarna har vuxit upp med. Och det är ju ett återkommande problem, rätt mycket oavsett vad vi försöker oss på. Det här med att vi går från en nedärvd fotbollsidentitet och famlar efter något annat. Det var ju rätt lätt att konstatera att ja, även om vi kanske önskade så var våra spelare inte så jättebekväma i att jaga man-man över hela planen under Jon Dahl Tomasson. De kunde det helt enkelt inte. Det var inte ett spel där grunderna satt i ryggmärgen. Och sen är det ju helt rättvist att säga att det låga 5-3-2-spelet, ja men det är någonting mindre avancerat, mindre sofistikerat, borde vara enklare att ganska snabbt hitta rätt i. Men samtidigt är det inget som svenska fotbollsspelare är uppvuxna med. Liksom att sätta ett lågt försvarsspel, hur ofta har vi sett ett svenskt lag lyckas med det, oavsett landslag eller klubblag? Det här med att verkligen sjunka med 8-9 spelare runt eget straffområde och ändå bibehålla aggressivitet mitten, ändå hitta rätt i positionsspelet. Det är ju inte tillbaks till modersmjölken, utan det är också något på många sätt ganska apart och ovant. Mm. Och det tror jag väl är den svepande förklaringen till att det ser så taffligt och vilset ut i stora stycken.
För om man tittar på laget som vi har nu, som Graham har experimenterat med, så brukar man ju inför ett mästerskap vara ganska säker på typ 9 eller 10 av 11 positioner. Nu känns det som att väldigt mycket hänger i luften. Vilka spelare känner du dig säker och trygg med just nu?
Egentligen två olika frågor, för jag tror att 11 är ganska satt. 11 kommer bli den självklara till 9, 10, 11 delar ifall det inte uppstår skadeproblematik. Och det är en del av frågan. Den andra delen, hur många känner du dig trygg med? Det är något helt annat. För då är vi inte uppe på några 9, 10 positioner. Målvakten känner mig inte trygg med. Höger wingback känner mig inte trygg med. Trebackslinjen, ja, det beror egentligen helt på om Lindelöf startar eller inte. Mm. För om Lindelöf startar, då känner jag mig både trygg med honom, och därtill så känner jag mig mycket tryggare med både Lagerbjälke och Isak Hien. Men om Lindelöf inte startar, då känner jag mig trygg med noll av de spelarna. Ja. Vänster wingback känner jag mig trygg med. Kanon ju. Inne mitt fältet. Alltså, här är det just det att individuellt så tycker jag att flera av spelarna är dugliga även på en VM-nivå, men ansvarsfördelningen fungerar ju överhuvudtaget inte. Mm. Och där är det ju också en situation där jag tror att svaret är strukturellt snarare än individuellt. Liksom Yasin Ayari, Jesper Karlström och antingen Benjamin Nygren eller Lukas Bergvall, det borde kunna funka. Mm. Men det gör det ju inte. Och det tror jag som sagt handlar mer om rollfördelning, om en ovana, om sånt där som är ganska svårt att sätta på bara en vecka. Och det gör ju att svaret egentligen blir lite motsägelsefullt. Men här och nu, trygg med noll av de tre, va? Och så anfallarna, men det blir lite samma sak. Det är klart att jag är trygg med dem var och en för sig. Mm. Men när jag tittar på dem som någon sorts enhet där jag tänkt att de ska fungera tillsammans, komplettera varandra och göra varandra bättre, ja, det finns ju inte där. Sen är de ju så individuellt skickliga att det kommer ändå bli helt okej anfallsmässigt. Vi kommer skapa rätt mycket ur ganska lite. Men vi är inte där jag önskar att vi hade varit med anfallsduon heller.
Om vi tar anfallsduon, tror du att de är prestigelösa? För även fall vi som inte spelar fotboll på elitnivå, vi kanske inte förstår den här det tuppandet som kan finnas i ett omklädningsrum där det är viktigt att vara the main man, så att säga. Tror du att det är viktigt för Alexander Isak och Viktor Gyökeres att vara liksom, jag är den som leder det här laget, eller tror du att de kan hitta ett fint liksom, dynamiskt samarbete med varandra på en jämlik nivå?
Så svårt att svara kategoriskt, och jag tror ju att det i någon mån alltid finns liksom en positionering och en hierarkisk situation som de här spelarna förhåller sig till. Sen är ju verkligen min uppfattning att ja, men det här är inte Vinicius och Kylian Mbappé. Det är liksom inte uppe på den egomätningsnivån. Men min känsla är ju verkligen att de opererar på lite olika våglängder, både på och utanför planen. Mm. Det är ju inte intrycket man får inifrån landslagshotellet att de tillbringar särskilt mycket tid tillsammans. Och det behöver inte betyda att de ogillar varandra. Det behöver inte innebära att det är Fredrik Ljungberg och Zlatan Ibrahimovic och deras dynamik vi pratar om. Men vi får liksom inte ett samspel gratis, oavsett om vi pratar spelarhotell eller fotbollsplan. Och jag får absolut känslan av att det som ändå är två skilda personligheter, ja, men det märks ute på planen också. Ibland så får du bara känslan av att ja, men det här är samma våglängd. Det kan jag ibland få när jag tittar på till exempel Yasin Ayari och Alexander Isak. Mm. Ja, men de ser samma passning i samma läge. Och i någon mån kanske lite med Benjamin Nygren och Viktor Gyökeres. Att där är det mer naturligt att de tänker på samma sätt. Mm. Gyökeres och Isak gör inte riktigt det. Och det handlar ju inte om att de är ogina, eller för den delen om att de inte har spelförståelse nog, men de opererar i grunden på olika våglängder, de är i grunden stämda på i lite olika tonlägen, och det måste man ju överbrygga, och enklast det bästa sättet är ju genom mycket tid på träningsplanen, mycket mycket tid i matchspel. Tur att vi har mycket tid då. Mm. Nej, det är ju där vi alltid hamnar i slutändan. Att vi har inte den tid vi önskar att vi hade för att känna oss trygga med att det här ska sitta. Så är det ju.
Han har ju gått ganska all in, Graham Potter, på att de två ska spela tillsammans. Då övergett det här 5-2-3 och gått ganska tydligt till ett 5-3-2 istället.
Det är egentligen bara att flytta runt Benjamin Nygren så kan precis. Du lösa det hur du vill.
Och då undrar man ju liksom, jag är ju lite orolig för att vi blir ändå för defensivt balanserade under ett världsmästerskap. Alltså att vi saknar förmågan att driva spelet och kommer egentligen bara förlita oss på ett kontringsspel. Tror du att det kommer räcka?
Alltså, i teorin så skulle det kunna fungera väldigt väl även i ett mästerskap. Men teorin kräver ju att praktiken funkar bra. Alltså jag känner också den oro som du känner. Men ska jag sortera så är den nog kanske på fjärde plats på listan. Vi kommer att utgå från den här spelmodellen. Det är inte så att Graham Potter känner att okej, vi har inte klart med det här. Så då kastar vi ut det och börjar med något helt nytt. Med 7 dagar kvar till en VM-premiär. Utan det här kommer ju vara spelmodellen. Och ja, då är det ett problem att vi inte riktigt har förmågan att bygga upp något eget spel och att det istället blir väldigt mycket bara snabba raka omställningar, Isak Gyökeres och vem som nu råkar vara i position och hänga med. Men jag tycker det är ett mycket större problem att vi ser så sårbara ut trots att vi är 8-9 spelare bakom boll. Jag tycker att det är ett mycket större problem att vi ser så sårbara ut varje gång vi tappar bollen. För vi är helt oorganiserade i de här övergångsfaserna. Absolut. Som i hög utsträckning är kärnan i dagens mest vägvinnande fotboll. Även om folk kanske inte riktigt begriper eller orkar ta in det, så är det kärnan i Pep Guardiola-fotbollen. Det är ju hur laget hänger samman på väg framåt för att det är så oerhört viktigt att vara i rätt position när bolltappet väl kommer. Det var ju det Guardiola alltid pratade om själv, att nej, jag var inte en defensiv mittfältare, jag var en organiserande mittfältare, och det är alltid nyckeln i hela hans lagbyggen. Det var det som gjorde att Rodri blev hans viktigaste spelare efter Fernandinho. Och jävlar i min lilla hatt vad vi inte har en fungerande organiserande mittfältare som ser till att laget är samlat vid bolltapp. Och bolltapp kommer ju. Bolltapp kommer när du försöker ställa om, gå rakt, spela med hög risk, hitta anfallarna direkt. Så ja, nej, det ser inte ut som att vi är särskilt bra på att bygga spel. Laget är absolut lite, det har en tendens att kantra och slå över defensivt. Men än en gång, utifrån den här spelmodellen, det är väl strukturproblem 4 på min lista kanske.
Det du nämner, jag tog upp det med Graham Potter och Jesper Karlström efter matchen nu, faktumet okay. Att trots att vi ligger då så jävla lågt så har vi en förmåga att släppa till då kontringar mot oss, vilket ja. Ju borde vara, inte omöjligt, men det borde inte hända så mycket som det gör. Man har ju sett liksom Lagerbäck och Hien rusa hemåt i panik för många gånger och sett dem styra motståndarna inåt så han får komma till avslut.
Ja, Mattias Svanberg igår, han fick ju skägga hem i panik också vid flera tillfällen, och i teorin så är det väl han som skulle ha den rollen jag nu är inne och efterlyser. Det
som kontringsskydd eller vad man ska kalla det.
Exakt. Och något sånt har vi ju inte. Men ja, vad sa de då?
Nej, men Grönpott sa väl att det var vårt enskilt största problem. Okay, helt enkelt. Ja. Att han
tvåa på min lista.
Ja, precis. Att det är ett jättestort bekymmer, och att just faktumet att vi spelar en fotboll som inte borde leda till särskilt många sådana situationer, och det var väl 10 sådana mot Norge och liksom ja, lika många mot Grekland. Så att, ja.
Och kollar du på det, så var det ju den typen av situationer som ledde till flest mål, som avgjorde fotbollsmatcher, som Lars Lagerbäck hade sagt, fram till det att alla började prioritera för att undvika det. Då blev fasta situationer istället mer utslagsgivande. Men att hitta ett VM-lag som inte är kapabelt att undvika detta, alltså det är ju som dröm för ett Japan eller ett Holland, så det liknar ingenting. Så absolut, det måste fixas. Jag fattar att Graham Potter refererar till det som det största problemet. I mina ögon är det ju ett ännu värre problem, det där att vi kan vara samlade med 9 spelare bakom bollen och vi kan ändå inte täcka några ytor, vi kan ändå inte vinna några bollar, men allting hänger ju samman, och det här är ju absolut relaterade problem.
Om vi tar premiären då, du nämnde Nederländerna, du nämnde Japan, men vi börjar ju mot Tunisien, och för oss som inte har den här överblicken alltid kanske, är Sverige just nu ett bättre fotbollslag än Tunisien?
Det vågar jag absolut inte säga. Sverige har ju bättre spelare, det vågar jag säga. Men att det skulle vara automatiskt detsamma som ett bättre lag, där är jag ju inte. Sen tycker jag att Tunisien är ganska svårbedömda. Och det tycker jag även efter att ha tagit in deras värmningsmatch mot Österrike, där de i stundtal såg riktigt bra ut, men ändå förlorade. Och det har väl både att göra med att man har kollat mindre på dem. Mm. Det är ett lag som i alla fall jag har scoutat med lite lägre intensitet än Holland och Japan. Men också jag tycker de är ganska nyckfulla. Min bild är att det fortfarande är rätt högt mellan deras lägsta nivå och deras högsta nivå. Och att de stundtal ser riktigt strukturerade och välorganiserade ut. Och så kommer ett spelmoment och allt bara faller och så är de helt ute till havs, och då kan det ju finnas läge att såra dem. Men jag tycker det är en helt öppen och oviss match. För att ja, det finns en osäkerhetsfaktor kring Tunisien. Det finns en ännu högre osäkerhetsfaktor kring Sverige. Och då kanske jag är generös när jag beskriver det som en osäkerhetsfaktor. För det indikerar ju ändå att det ska finnas en förhoppning om att det kan bli riktigt bra. Och ja, där kan man väl ha olika uppfattningar. Men frånsett Ukraina-matchen då så väldigt mycket gick vår väg och matchbilden blev precis den vi önskat och det ukrainska laget på förhand var det väldigt skadeskjutet. Det är ju inte särskilt långa stunder av högkvalitativ fotboll vi har sett det här svenska landslaget prestera. Ja, oavsett om du väljer att säga sen Graham Potter tillträdde eller för den delen dra tillbaka kalendern 2,5 år i tiden.
Nej, alltså, för det finns ju en, det finns ju, tror jag, en uppfattning åtminstone bland svenska folket att vi har hamnat i en relativt gynnsam grupp och att inte att vi ska städa av Tunisien, men att vi har fått en god möjlighet att liksom säkra avancemang redan i den första matchen. Men det behöver bli dags att sabla ner de ganska naiva uppfattningarna, eller?
Alltså jag har ju faktiskt alltid legat i den fåran där jag känner att så som VM nu är strukturerat, den här utbyggda turneringen där typ alla går vidare, det du vill ha, det är ju ett blåbär i gruppen.
Precis.
Du vill ju ha Nya Zeeland eller du vill ha Curaçao, för då tar du 3 poäng och tar du 3 poäng så är du vidare. Mm. Vårt problem med lottningen är ju detsamma som ändå Norge står inför. Det finns inga gratis segrar. Och det är ett bekymmer. Jag hade mycket hellre tagit det som vissa beskriver som dödsgruppen med England, Kroatien och Ghana. Mm. För att ifall vi sorteras in där istället för Ghana så slår vi Panama. Mm. Och då löser det sig. Men i den här gruppen finns det inga självklara segrar. Och det är ju det är absolut ett bekymmer.
Vad känner du i hjärtat kring det faktumet att VM har tagit EMs väg till att även Treo kan gå vidare? Hur mår
vill
du av det?
Vill du gå ner för den stigen?
Ja, det vill jag.
Vill du lägga 38 minuter på en enda fråga? Nej, men det är klart att det isolerat hade väl inte varit precis hela världen. För jag kan också se, om inte behov, så ändå ett värde att inkludera en ännu större del av världen i världsmästerskapet. Sen tycker jag priset blir väl högt för att det nu ska spelas så sensationellt mycket fotboll för att eliminera ett Haiti, ett Jordanien och för den delen kanske ett Sverige. Mm. Det kommer ju innebära att en stor del av alla de här gruppspelsmatcherna i slutändan blir ganska betydelselösa, och det är ett jättehårt slag mot turneringens själva sportsliga värde. Mm. Sen är det lite som när du frågade om vårt problem med att bygga eget spel. Ja, det gillar jag inte, men det är ändå en bit ner på klagomålslistan. Det utvidgade mästerskapet, absolut, det gillar jag inte, men det är en lång, lång bit ner på min klagomålslista inför själva mästerskapet. Det finns så att säga en del att ta av.
Till sist då, Erik, när åker du till USA, och om du får önska dig en sak som ska göra Sverige bättre i det här VM-mästerskapet eller till premiären, vad skulle du önska dig då?
Jag åker ju till Mexiko först, vilket är befogat att tydliggöra. Flyger mot Mexiko på tisdag, svensk tid. Sen tappar man ju helt bort datum och dagar och tidszoner och allt. Så jag vet inte fan, jag landar riktigt. Men avresa på tisdag och en riktig VM-premiär i Mexico City, som det ju ändå är ganska lätt att se fram emot. Mm. Då försvinner ju en hel del av de här centrala invändningarna. Då går det ändå att tycka att fan vad gött det ska bli att bollen börjar rulla. Och därefter, vad önskar jag mig allra mest inför en svensk premiär? Men det måste ändå starta och sluta vid en någorlunda skadefri trupp. För det har man ju nu fått väldigt tydligt för sig, att vi är helt inkapabla att absorbera skador på några av ryggradsspelarna. För vi har ju egentligen inga ryggradsspelare. Det är ju Victor Lindelöf, Viktor Gyökeres, i någon mån Alexander Isak. Därutöver vet jag inte vad ryggraden är. Är Jesper Karlström? Ja, möjligen, för att det är så svårt att ersätta honom. Men inga skador på Viktor Gyökeres eller Viktor Lindelöf. Inga skador heller på Gabriel Gudmundsson eller Alexander Bernardsson. Och det är inte för att man ser dem som några att verkligen luta sig mot när det blåser. Det är bara utifrån känslan att vi har ingen möjlighet att ersätta någon av dem ifall de inte är tillgängliga. Så på önskelistan måste det komma först. Det måste komma högre upp än att vi får till mittfältsbalansen. Att vi liksom hittar en annan aggressivitet i ett lågt försvarsspel. Att Isak och Gyökeres hittar ett samspel. Vi måste börja med att få ut vår starkaste elva på banan. För annars känns det som att vi är halvt dödsdömda innan bollen ens börjat rulla. Vi har liksom ingen kapacitet i truppen att ersätta, ja, men de få erfarna ledarfigurerna som kan ge det här svajiga bygget lite stadga. Det klarar vi bara inte av.
Tack Erik.
Tack och bort.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.